Det är alltså 6 stycken explosioner runt om i Sri Lanka.
Heartbreaking that a country which has strived so hard for peace in recent years has been targeted by these terrorists.
Sri Lanka skakas av ännu fler explosioner. Nu kommer rapporter om en 8:e explosion.
Churches have been attacked. Christians murdered.
Efter de här 8 explosionerna i Sri Lanka idag så har man gripit 7 stycken misstänkta.
Det är på påskdagen som Sri Lanka skakas av en rad explosioner. Minst 8 självmordsbombare slår till i en koordinerad attack och dödar minst 310 personer och skadar över 500 i en av de värsta terrorattackerna sedan 9/11. Bombningarna är de dödligaste i landet sedan inbördeskriget i landet tog slut för knappt 10 år sedan. Ett krig som varade i 26 år och krävde nästan 80 000 liv. Men har de här attackerna någonting med landets våldsamma historia att göra? Och vem ligger egentligen bakom dem? Och är det så att myndigheterna i landet faktiskt hade kunnat stoppa den här händelseutvecklingen? Det är några av frågorna som vi tittar närmare på i dagens Aftonbladet Daily. Och med oss i dagens avsnitt har vi Wolfgang Hansson, utrikeskommentator på Aftonbladet.
Det är en väldigt omfattande attack och det är inte bara en attack utan det är också det här att det är ett stort antal attacker som inträffar ungefär samtidigt som ju också förhöjer effekten av det. Men det är också när det gäller både antalet döda och antalet skadade så är det en av de absolut största attackerna vi har sett de senaste 5-10 åren. Och jag skulle vilja säga att det är en av de mest spektakulära attackerna och mest överraskande attackerna som vi har sett sedan den 11 september 2001 när Al-Qaida attackerade de här tvillingtornen utan att på något sätt sätta någon likhetstecken eller jämföra dem. Men det har inte inträffat så många liknande terrordåd som liksom har fått så mycket uppmärksamhet som det här.
Vad är det som är så spektakulärt och överraskande med den?
Dels är det att Sri Lanka har ju inte egentligen varit en plats för terror de sista 10 åren. Och det har inte funnits några väldigt stora tecken på att den här typen av terror riktade mot kristna och turismen skulle liksom inträffa. Och sen är det ju det här att de är så välkoordinerade och att det är uppenbart det krävs ju väldigt mycket människor för att genomföra så här många attacker på en gång. Och sen en liten detalj som jag noterade var ju att de här dåden inträffade 08:45 lokal tid. Och det var ju precis då det första planet flög in i World Trade Center i New York den 11 september 2001. Det kan vara en slump men det kan också vara en blinkning så att säga åt de som tittar på det här.
Det har ju gått nu några dagar sedan själva attacken och det har varit lite oklarheter egentligen vem som ligger bakom. Men det finns en liten och förhållandevis okänd grupp som har blandats in i det här. Vilka är det egentligen?
Det är en grupp som förkortningen är NTJ. Och det är en lokal lankesisk islamistisk grupp. Och de har egentligen gjort ganska lite väsen av sig. De har inte funnits så länge. Deras ledare har haft en väldigt hög profil med aggressiv jihadistisk retorik på internet. Och de låg förra året bakom vandalisering av buddhistiska statyer i Sri Lanka. Men mig veterligt, jag har inte sett något i alla fall att de har gjort sig skyldiga till några terrordåd tidigare. Och det är ju det som gör att det blir lite konstigt att plötsligt från ingenstans så dyker den här gruppen upp och kan genomföra ett så här otroligt spektakulär serie terrordåd som de har gjort här nu. Och då undrar man naturligtvis, klarar de verkligen det här själva eller har de fått hjälp av någon utifrån?
Ja, för att det har ju också kommit andra teorier om vilka som kan vara involverade. Vad säger de?
Ja, det är många som tycker sig se likheter här med terrordåd som Islamiska staten och Al-Qaida har genomfört i Mellanöstern och i den här delen i Sydasien i andra länder. Och det är ju det som är lite speciellt här eftersom den lokala konflikten som har funnits på Sri Lanka, den har ju varit mellan tamiler och buddhister. Och det här är det plötsligt riktas det mot kristna som inte alls har varit ett måltavla tidigare. Och det gör ju också att man känner att det här känns som att det är liksom någonting nytt som har kommit in i det här. Och jag menar, Islamiska staten, de har ju väldigt tydligt under lång tid velat sprida sin ideologi och sin rörelse och har samarbetat med lokala organisationer i en rad länder som i Nigeria, Somalia, Afghanistan, och därmed lyckats liksom få ett fotfäste på en massa ställen där man egentligen inte har varit etablerad. Och det, jag säger inte att det är så i det här fallet, men det skulle kunna vara något liknande som har hänt här.
Vad har IS själva sagt om det?
Ja, nu har de ju sent om sidor tagit på sig det här dådet. Och det kan ju vara så att de verkligen ligger bakom det. Men det kan ju också vara så att de vill ta på sig det här dådet därför att det var ett väldigt lyckat, i deras ögon väldigt lyckat terrordåd som de gärna vill ta cred för. Särskilt i ett läge när de har varit hårt pressade minst sagt på hemmaplan, där deras kalifat nu är utraderat och de har liksom spritts lite grann för vinden. Vi vet inte ens vad finns det kvar av någon slags centralt IS. Det är väldigt svårt att veta.
När det är så mycket frågetecken som det är, vad vet vi egentligen om motiv bakom den här attacken eller attackerna?
Ja, nu påstår ju den srilankesiska regeringen, eller talesmän för den, att det här är någon slags hämnd för det här högerextrema terrordådet i Nya Zeeland, i Christchurch, där en man sköt ihjäl en massa muslimer i en moské. Men i tid så är det är inte så långt emellan de här dåden, och att man skulle på den här korta tiden ha kunnat planera det här dådet, det tycker jag låter osannolikt. Så jag tror att det är en efterhandskonstruktion. Däremot så kan det ju säkert vara så att den här typen av dåd som genomförs på Nya Zeeland, det föder ett hämndbegär hos den motsatta sidan. Särskilt hos de extremister som är de som driver det här på båda sidor. Så även om vanligt folk ser att det här är vad vi ser som dårar som genomför det här, så kan det få den här effekten att det blir någon slags svar från den andra sidan. Men som sagt, jag tror inte att man bara kan se det som ett svar på Christchurch-attacken.
I efterspelet nu också, som ju pågår, så har man också pratat om säkerhetsmissar av myndigheterna. Vad handlar det här om egentligen?
Det handlar om att en hög polischef har sagt, och det finns också skriftligt papper som de har visat fram på det här, att de har fått varningar från vad som verkar vara den indiska säkerhetstjänsten, i alla fall en utländsk säkerhetstjänst, om att det var på gång terrordåd i Sri Lanka som skulle riktas mot just kyrkor. Men istället för att vidta några åtgärder på grund av den här varningen, så lät man, det verkade som att man bara lät bero, så att säga. Och dessutom var det så att premiärministern och hans regering informerades inte om det här hotet. Och det kan bero på att det finns en konflikt mellan presidenten och premiärministern. Alltså det är olika delar av administrationen som motarbetar varandra och inte vill dela med sig av information. Och här kan det ha fått en sån här väldigt fatal följdverkning, att man inte har, man kunde kanske ha undvikit de här attackerna om man hade agerat direkt när man hade fått den här varningen och tipset.
Vad tror du kommer hända nu framöver?
Ja, det blir ju intressant att se om det nu verkligen är den här gruppen som ligger bakom, och om man lyckas gripa dem som har planerat det här. För det är ju väldigt viktigt att man får reda på vilka låg egentligen bakom och vad var deras motiv. Är det ett traditionellt jihadistiskt motiv, eller finns det någonting annat i det här? För det är ju enda sättet att försöka undvika att det här, att vi får se någon slags terrorvåg på Sri Lanka där det här fortsätter. För det är ju annars risken om man inte lyckas få fatt på dem som är ansvariga.
Ja, för det här är ju ett land vars historia till viss del har präglats av en våldsam konflikt som rasade mellan regeringen och gerillarörelsen de tamilska tigrarna. Konflikten mellan grupperingarna har pågått sedan 1948, men tog fart på allvar i början av 80-talet när striderna eskalerade. Startskottet, det brukar tillskrivas en attack som skedde i juli 1983 när de tamilska tigrarna låg i bakhåll och attackerade en armépatrull och dödade 13 soldater. Attacken, den ledde till våldsamma upplopp och oroligheter, och från 83 har landet under långa perioder varit märkt av våldsamma strider fram tills 2009 när de tamilska tigrarna besegrades. Nu är det drygt 10 år senare och Sri Lanka skakas igen av blodiga terrordåd. Men har de här egentligen en koppling till den tidigare konflikten?
Hallå, det är Camilla.
Vi slog en signal till Camilla Orschela.
Jag är professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet och har forskat länge om Sri Lanka och olika konflikter och fredsprocesser där.
Vad är det egentligen som skiljer sig med påskhelgens dåd från de tidigare våldsamheterna som har präglat Sri Lanka?
Ja, det är allt skulle jag nästan säga. Det är de tidigare våldsamheterna som präglat Sri Lanka har ju handlat om ett missnöje hos delar av befolkningen med en centraliserad stat och med att folk har känt sig marginaliserade och som andra klassens medborgare. Sri Lanka har ju genomlevt två stycken socialistiska uppror som krossades väldigt brutalt av staten, ett i början av 70-talet och ett i slutet av 80-talet. Då en grupp som kallas JVP. Och sen har man ju haft ett inbördeskrig från 1983 till 2009. Och i inbördeskriget så var det ju en separatistisk grupp, tamilska tigrarna, som kämpade för en egen stat eller självstyre för landets tamilska minoritet. Så att i båda de här fallen så har det ju handlat om att människor har varit missnöjda med staten och att någon grupp har då organiserat en kamp med våld för att ändra på någonting i samhället. Vad vi har sett nu i bombningen, det är ju något helt annat. Det följer en helt annan logik. Det finns inget folkligt stöd bland någon grupp i Sri Lanka för den här typen av terrordåd. Det finns ingen som ställer krav på någonting eller så, utan detta verkar ju vara en del av ett större, vad det verkar nu i alla fall, islamistiskt nätverk. Då som nu pratas det om att det här var en hämnd för attackerna mot moskéer i Christchurch i Nya Zeeland. Så detta ligger på global nivå och har egentligen inte så mycket med missnöje i Sri Lanka att göra. Däremot får det ju enorma konsekvenser naturligtvis för hur situationen kommer att utveckla sig i Sri Lanka och de konflikter som fortfarande finns kvar i landet.
Ja, vad tror du att det kommer få för konsekvenser framöver, de här attackerna?
Ja, dels är det ju, man är ju tillbaks i en rädsla som man kände under kriget. Kriget tog slut för 10 år sedan och under krigets gång så var ju människor ständigt rädda. Dels för självmordsbombare, de tamilska tigrarna använde sig av det. Dels för militärens kamp mot de här självmordsbombarna och tigrarna. Att oskyldiga människor bara för att de råkar tillhöra den etniska gruppen tamiler kunde bli misstänkliggjorda. Inplockade av polis eller militär och flera har försvunnit, torterats och så. Så att man var rädda både för tamiska tigrarna men också för då statens försök att bli av med dem. Nu ser vi ju en ny upptrappning av säkerheten. Man ser att polis och militär får befogenheter. Det är ett nationellt nödläge som införs. De har nu möjlighet att då plocka in misstänkta och inte följa gängse rutiner för detta. Så dels så ser vi ju då att militär och polis får en mycket större roll i samhället igen då, liksom under kriget. Dels så finns det ju den här tendensen att man kategoriserar människor utifrån vad de har för etnisk tillhörighet eller utifrån vad de har för religion då. Så att även om de här terroristerna var enskilda individer som är extremister som inte har någon koppling direkt till den större befolkningen, så finns det nu en stor risk att människor ser det som att ja, det var muslimernas fel och att man generaliserar då och lägger skuld på muslimer som grupp. Och då bygger man på en lång historia där det har funnits väldigt stora fördomar mot muslimerna då. Muslimerna är ungefär 10% av Sri Lankas befolkning och en grupp som verkligen inte har förespråkat våld eller fört någon som helst väpnad kamp tidigare. Så att det finns en väldigt, väldigt rädsla nu att det ska bli hämndaktioner som vänder sig mot muslimer i allmänhet då, och vanliga oskyldiga människor som inte har någonting med det här att göra.
Om vi bara ska blicka lite framåt, hur tror du att det här kommer utvecklas framöver i Sri Lanka?
Ja, jag har lärt mig som forskare att jag inte kan förutse någonting. Man vet inte vad som händer, men naturligtvis känns det väldigt oroande. Dels är man orolig för att det skulle vara fler, om det nu finns de här islamistiska nätverken och organisationerna som är så pass starka. En rädsla som man har är väl då att när man nu försöker slå tillbaks mot detta och det drabbar muslimer, kanske oskyldiga muslimer som misstänkliggörs, att det skulle leda till ytterligare radikalisering och att de här extrema grupperna som har varit väldigt, väldigt små och inte haft något stöd, att de då skulle växa och få mer stöd. Det finns väl ett scenario då som är väldigt oroande. Sen vad som kommer hända framöver är att man måste hantera det ytterligare då, ett våldsdåd, hur man ska minnas detta, man ska få sörja offren, se till att människor får kompensation, de som har förlorat nära och kära, att kyrkor och sådär återuppbyggs. Så det läggs ju ytterligare ett lager. Man har ju fortfarande inte hanterat och sörjt färdigt för de som förlorades i kriget som tog slut för 10 år sedan.
Sist här så hörde vi alltså Camilla Orjuela. Tidigare så pratade vi med Wolfgang Hansson på Aftonbladet och själv så heter jag Marcus Ulfsand. Och om ni gillar det här, alltså att vi gör en daglig podd där vi fördjupar oss i aktuella nyheter, så kan ni prenumerera på Aftonbladet Daily i er poddspelare. På återhörande.